I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I det här avsnittet förekommer innehåll som kretsar kring suicid. För stöd och mer information, besök vår hemsida.
Hej, Elin.
Hej.
Hur var skolan idag?
Vem är det här?
Hur var skolan idag?
Den var bra. Vem är det som skriver?
Vill du spela ett spel?
Är det John?
Nej.
Jag vill inte spela något spel.
Är du säker?
Ja.
Du är lik din mamma.
Lägg av, John.
Hur är det med din mamma?
Var har du fått den där bilden ifrån?
Vill du spela spelet?
Kan du sluta skicka bilder på min familj?
Vad fint. Ni bor.
Jag blockar dig.
Det hade inte jag gjort om jag var du.
Är det här ett skämt eller?
Vill du spela ett spel?
Jag spelar. Vad är det för något?
Bra. Då börjar vi.
Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Shilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket.
Om att sprida skräck. År 2016 börjar ett spel cirkulera på internet. Det är framförallt unga personer som kontaktas på sociala medier. Det börjar med en vänförfrågan och sedan frågan om personen vill spela ett spel. Spelet kallas Blue Whale Challenge och består av 50 utmaningar under 50 dagar. Den som blir kontaktad av den så kallade spelledaren dras sakta in i något som för många tycks omöjligt att ta sig ut ur. Man hotar om att läcka bilder och information till spelarens familj och vänner. Om att skada närstående, om inte spelet slutförs. För att klara spelet behöver alla 50 utmaningar genomföras, såväl som den sista, som säger att spelaren ska hoppa från en byggnad och ta sitt liv.
Vi har ju i ett tidigare avsnitt i första säsongen pratat om våld som attraktionskraft, alltså varför vi kan attraheras av våld och våldshistorier och så vidare. Och någonting som ligger lite närliggande det här, det är ju något som vi kommer prata om idag, och det är skräckhistorier som attraktionskraft. Hur kommer det sig att vi vill ta del av skräckhistorier eller vill sprida skräckhistorier? Och Katarina, du introducerar mig för ett begrepp som jag inte var bekant med tidigare, nämligen creepypasta. Vad betyder det?
Ja, det är en term då som den kommer av, creepypasta kommer egentligen av copy-paste. Copy-paste betyder ju kopiera och klistra in, och copy-pasta har liksom blivit ett försvenskat ord som handlar om att man klipper ut och klistrar in. Och creepypasta, och det är ju här det här med uttalet blir så förvirrande, men jag tror att man kan säga på båda sätt, men creepypasta är det vi kommer säga. Det är då att man kopierar och klistrar in, fast det ska vara då, fast det är creepy, alltså skräckhistorier. Och det här då är en term som handlar om då spökhistorier som liksom sprids på nätet då. Och man kan säga att det här med att sprida historier, sprida lite läskiga eller skräckhistorier så, det är ju ingenting nytt. Det har ju inte med nätet att göra så, utan det här är bara att det nu för tiden förekommer på nätet. Utan om man går tillbaka så är det ju så att det historiskt sett naturligtvis alltid har funnits berättandet. Alltså att man berättar historier för varandra och att man återberättar dem. Och det finns ju folklore eller folkminne, det är ju liksom ett begrepp av att man berättar vidare, så vandringssägner kan man säga. Och när jag var ung, då fanns det ju till exempel begreppet då råttan i pizzan eller den stulna njuren, och det var sån här vandringssäger, det var sån här berättelser som gärna hade hänt grannens granne. Det var alltid någon liksom lite halvnära, så det var aldrig en själv som var drabbad, utan någon som man nästan hade kontakt med, och så berättade man fantastiska, ofta då med lite obehagligt otäckt innehåll då. Och det där då, det finns då böcker då, råttan i pizzan är en bok och så den stulna njuren en annan bok. Det finns flera såna här samlingar då, som Bengt af Klintberg, han är historiker och författare, konstnär. De har samlat ihop de här och gett ut dem då. Och där kan man läsa om de här vandringssägnerna. Men det var ju länge sedan de kom ut då. Och det kan man säga en modern variant på det här creepypasta.
Men något som blir gemensamt är att vi har ju en ständig fascination för skräckhistorier och lite, vad ska man säga, berättelser med lite obehagliga inslag. Och någonting som Mikael Dahlén var inne på kring lite varför vi gillar det och varför vi går på liksom, alltså när man går på dejt och kollar på skräckfilm, det var väl just det här att det finns en fysiologisk bakgrund till varför vi går igång på skräck.
Ja, men precis, att kroppens reaktion på rädsla, att hjärtklappning och att man börjar svettas lite och det autonoma nervsystemet drar igång, det är ju samma aktiveringar som sker vid upphetsning. Alltså kan det vara lätt att på något sätt misstolka upphetsning och rädsla, så du får samma reaktion i kroppen. Och ja, som Mikael Dahlén sa då, så just att det där med att bli lite se en skräckfilm tillsammans kan göra att man liksom tolkar det lite som upphetsning också, att det drar igång kroppen, man får upp sin arousal.
Jag tror vi också pratar med Katarina Görtz Öberg om det lite grann, just att förväxla liksom obehag eller skräckkänslor med
lust.
Med lust liksom, precis. Så idag så kommer vi prata om vad det är som gör att en historia blir viral och om det finns potentiella risker för barn och unga till exempel att ta del av historier.
Jag vill inte fortsätta med det här.
Du måste spela vidare.
Sluta skriv till mig.
Det är inte så det fungerar, Elin.
Varför gör du det här?
Du har nästan tagit dig halvvägs. Det är inte långt kvar nu.
Men jag vill inte bli klar.
Din syster kanske vill spela också.
Skriv inte till min syster.
Hanna hade spelat klart spelet.
Jag hatar det här. Hur hittar du mig?
Nu fortsätter vi.
Blue Whale Challenge tros ha omnämnts för första gången 2015 när en tonåring i Ryssland begår självmord. Hennes död diskuteras sedan i internetforum och börjar sammankopplas med skräckhistorier och vandringssägner. 2016 når Blue Whale Challenge massmedia och såväl tv-kanaler som tidningar rapporterar om fenomenet. Vissa experter menar att allt är moralpanik. Andra menar att ett flertal fall av självskada och till och med självmord går att koppla till spelet.
En vandringssägen är ju crowdsourcad spänningsberättelse ofta. Så att det är ju berättelser som är menade att kittla våra sinnen för vad som är tabu eller liksom utanför normen eller på olika sätt bara rakt av underhållande.
Jack Werner är frilansjournalist och författare. Han gav 2014 ut boken Creepypasta, spökhistorier från internet. Boken gjordes om till en podd och sedan 2015 driver han Creepypodden i P3. Han fick Stora journalistpriset 2014.
Så finns det ju de här klassiska, liksom, ni vet, historierna som det var meningen att man skulle kunna berätta runt en lägereld så att man kunde leva ut sina olika roller, att killarna kunde säga bah, jag är inte rädd för det där, och tjejerna kunde krypa upp mot killarna och säga oh, du är så modig. Alltså att som en typ av rekvisita för att kunna utleva sina förväntade roller i samspelet på något sätt.
Vad gör att en sån här historia tar fart och liksom blir viral eller sprids?
Det är ju jättesvårt att säga, för att det finns ju hela tiden ett mått av ren rå begåvning eller stilistisk höjd eller tur, tonträff liksom, som kan få en historia som kanske annars inte hade rört oss så värst mycket att gå väldigt långt. Och vad de behöver göra är väl egentligen att på ett eller annat sätt beröra oss.
Men skulle du säga att det finns någonting som är särskilt utmärkande för att det ska bli viralt på nätet? Eller gör det liksom ingen skillnad om det är i bokform egentligen eller om det är på nätet?
Nej, det är det som är lite grejen. Att vi är ju ändå i en situation där nätet är så pass allomfattande att det inte längre är en specialmålgrupp som hanterar det. Alltså hade det varit för 20 år sedan och vi pratade early adopters bara och liksom eller liksom en sluten mötes, om det här hade varit ett fenomen bara för en viss sluten mötesplats där det fanns en särskild demografi, då hade det varit mer, tror jag, logiskt att tala om att jo, men just här fungerar det här bättre. Men givet att creepypasta som genre är så kan emellanåt bli viralt så till den grad att det når liksom långt utanför den här inre målgruppen som specifikt vet att det de söker sig till är spökhistorier, så måste det ju kunna tilltala alla med liksom verkligen att det måste vara så universellt att det fungerar nästan som en bra bok bara. Så att jag skulle säga att nu konkurrerar ju liksom creepypasta författare på ungefär samma villkor som författare överlag, att nå så många du kan liksom. Men om man tittar på de historier som är med i den där, de som jag samlade in då huvudsakligen åren 2012, 13, 14, så har vi ju historier där som i många fall dealar med liksom en nostalgisk amerikansk 20-25-årig killes uppväxt. Så att du har ju med lite liksom, oh, kommer du ihåg den här serien som gick på, eller den här filmen som visades på Nickelodeon 1997? Eller vet du det här tv-spelet? Det finns en läskig mod till det. Så att man kan ju peka ut utifrån just det där urvalet vilken det där ögonblickets generations nostalgiska punkter var. Men idag nu, 6-7 år senare, så skulle jag inte få samma resultat, tror jag, om jag gjorde den där insamlingen. Och den där insamlingen är ju också, ska man ju framhålla och vara tydlig med, det är ju präglad utav också på något sätt vad jag går igång på liksom. Och vad jag själv tycker säger någonting intressant och spännande.
Jag har en liten fråga, och det är ju för mycket av det du pratar om är också att det är liksom bra storytelling. Alltså, är du bra på att berätta en historia så kan den få spridning. Men räcker det med att det är en bra story? Eller liksom, är det någonting extra kittlande med att det ska vara just den här typen av stories? Mm. Eller att det ska vara lite läskigt?
Ett exempel som kanske säger emot att liksom en bra storyteller vinner alltid tävlingen, det är ju, det finns en historia som heter Anansi's Goatman Story. Eller Anansi's Goatman Story. Jag tror att jag åtminstone nämner den i boken. Och det är en historia inom genren berättelser om getmannen. Anansi's Goatman Story, det är en av de mest kända getmansberättelserna, som är en rent dramaturgiskt helt hopplös, fullständigt hopplös berättelse. För att det springs hit och det springs dit, och det finns ingen uppenbar liksom, höjdpunkt, ingen klimax, ingen uppenbar uppbyggnad, ingen uppenbar liksom, nedtoning i slutet. Allting är bara upp och ner. Men den skrevs, den publicerades på ett nätmötesplats som heter 4chan, som är väldigt efemär, vad man ska säga, tidsbunden. Det trådarna man skriver där, de försvinner om de har varit inaktiva tillräckligt länge. Så att vara på 4chan är att liksom på ett sätt vara i ögonblicket hela tiden. Och jag tror att den historien berättades där på ett sätt som är liksom, ja, men muntligt. Det går tillbaka till det här som vi pratade om förut, med att den skrivna texten har vissa kvaliteter, den talade berättelsen har en annan. Och här var den skrivna texten försökte härma den talade berättelsen här. Genom att exempelvis rycka ut, bygga, alltså dela upp historien i liksom meningar som vore de talspråkliga på ett sätt. Det finns inte riktigt den här att det måste sluta med punkt och ha bisatserna på rätt ställe alltid, utan det räckte ganska, det räckte rätt långt att bara så här, oh, bla bla bla, sen gjorde jag det här, sen gjorde jag det där, och sen kom det här, och sen hände det här. Så den funkade ju, och där tror jag att det är ju bra storytelling. I den meningen att hade du suttit vid en lägereld och lyssnat på den berättelsen, så hade du varit alltså helt väck sen. Det hade, jag tror det var århundradets spökhistoriestund. Men som skriven berättelse, det var absolut inte liksom bra i vår klassiska bemärkelse. Så
är innehållet tillräckligt bra, så trumfar det liksom...
Ja, eller någon sorts... liksom, någon sorts timing då kanske, i fallet Anansi's Goatman Story. Att den var tillräckligt nära skräcken för att man skulle ana den i dess fulla vidd, men hela tiden tillräckligt långt bort för att den fortfarande skulle framstå som i någon mening det läskigaste var fortfarande kvar för dig att göra i din fantasi. För det är ju det som är på något sätt en utav skräcken, att skriva skräck. Det är ju mycket liksom, utmaningen ligger ju i att utforma siluett av det du ska vara rädd för så tydligt att det är någonting som framstår som unikt och har ett egenvärde och med en början och ett slut, att det finns någon förutsägbarhet eller kanske en oförutsägbarhet, men som ändå i sin tur är förutsägbar. Det ska vara tydligt nog, men det ska inte vara så tydligt att inte din fantasi sköter resten. Det är ju någonstans i din fantasi den bästa skräcken uppstår.
Ja, men för jag tänker så här, vandringssägen, att det kanske måste finnas någon mystik i det i alla fall för att det ska få liksom, för att det ska vara intressant liksom, att återberätta gång på gång på gång.
Jo, en mystik och en en idé om att det är sant. Det är ju precis vandringssägens liksom, vandringssägens styrka ligger ju i att vi uppfattar den som i någon mening sanningsenlig.
Finns det några potentiella liksom biverkningar, höll jag på att säga, men negativa konsekvenser av eller några potentiella baksidor?
Det är svårt det där, för att jag har ju liksom en principiell hållning som är nej. Och den är ju att menar, som någon typ av skräckentusiast, samlare, så måste ju min principiella hållning vara nej. Det finns absolut inga baksidor, och om det finns baksidor så finns de med alla typer av intressen. Det finns ju de här fallen som är de mer uppmärksammade av, liksom när någonting det mer eller mindre dåligt har hänt i anslutning till skräckberättande på internet. Och det kan ju vara allt ifrån idéer om att Momo Challenge har lett till självskadebeteende, få hela vägen vidare till det här autentiska fallet som då finns med de här två flickorna som knivhögg sin kompis för att tillbe Slenderman. Och där finns det ju liksom uppenbara dåliga saker som har hänt. Men jag resonerar ju som så att de här flickorna, de mådde tydligen inte så bra. Och sådana där dåd har gjorts i anslutning till annan populärkultur förut. Så att om man ska vara helt riskfri där, då ska man ju bara rensa bort all populärkultur. Och även då skulle det säkert finnas stenar som man tyckte att man skulle tillbe genom att mörda sina vänner.
Vi ska alldeles strax gå tillbaka till intervjun med Jack, men vi ska först göra ett litet nedslag i Slenderman. Vet du vad Slenderman är, Kilan?
Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har tagit del av lite bilder framförallt på nätet som har spridits kring en väldigt lång, smal, alltså extremt lång figur och väldigt mystisk. Det är ju väldigt obehagliga bilder, måste jag säga.
Ja, det var 2009 som det var en tävling på nätet där man skulle ta fram läskiga obehagliga spökbilder. Och då var det en man som kallade sig, eller en användare som kallade sig Victor Surge, som gjorde ett inlägg i den här tråden och publicerade två bilder med bildtexter till. Och de här bilderna blev sen då historiska. Och där introducerade han karaktären Slenderman för världen. Och det var då svartvita bilder med liksom höga kontraster och väldigt obehagliga, där den här Slenderman finns med då. Och sen fick det där liksom eget liv och har publicerats både historier och mera bilder och kring om den här personen verkligen har funnits och så. Men alltså, från början är det en tävling i att ta fram en hittepå-bild. Liksom.
Mm, och så har det här mynnat ut i att det liksom har redigerats bilder där han klistras in i diverse liksom sammanhang, och så sprids det och ser extremt obehagligt ut.
Ja, precis. Och sen tror jag det har spunnits på och blivit spel, och det finns för filmer och sånt där också med det här. Så att det blev liksom väldigt stort då. Och en väldigt obehaglig sak med Slenderman är att det också kopplas till ett rättsfall i USA. Det var 2014, så det är två stycken 12-åriga flickor som försöker mörda sin klasskompis genom att hugga henne med en kniv. Och de hävdar då att de gjorde det som på uppmaning av Slenderman. De gjorde det för att blidka honom liksom. Och som tur var som överlevde den här tredje tjejen då. Men hon blev väldigt, väldigt skadad förstås. Och de här tjejerna då, de var som sagt 12 år när det hände. Och de dömdes till långa påföljder. Den ena fick sluten psykiatrisk vård som påföljd.
Om det nu stämmer det de säger, att de faktiskt trodde på Slenderman och det här var ett försök att liksom tillfredsställa liksom, Slenderman, så där börjar vi tangera det här med att liksom vara världsfrånvänd liksom, och att det på ett sätt liknar det vi har OPS, liksom att, alltså att man kanske inte kan hållas helt straffrättsligt ansvarig för att man inte var helt förankrad, eller vad man ska säga.
Nej, men precis, vi tangerar ju lite liksom vanföreställningar, att ha en förändrad verklighetsuppfattning om man tror att den här personen Slenderman då finns, och att man behöver göra de här sakerna för honom. Plus att de här tjejerna ju var 12 år när det hände, det ska vi också komma ihåg.
Ja, det knyter ju an till vårt avsnitt nyligen om liksom barn som begår brott och påföljer av det.
Och sen finns det här liksom skräcklekandet då, Momo Challenge, Blue Whale Challenge. Egentligen är det, om man ska sammanfatta dem alla, för det finns 100 olika och alla heter olika saker och de dyker upp vid olika tidpunkter. Men sammanfattningsvis är det moderna skräcklekar. Det är moderna motsvarigheter till Anden i glaset, Ouija-bräden, som barn gör för att lajva mötet med det de fruktar. Och för varje live blir bättre på att också hantera. För varje gång man utsätter sig för en skräck man vet är i grunden osann eller liksom icke hotfull, men ändå blir rädd, så inser man ju att nu har jag, att liksom, det här kan jag hantera. Och man tar ytterligare ett steg i sin, ens värld växer en liten bit. Och Momo Challenge, bara för att ta den som exempel, är då idén om att det finns någon eller några på internet som bakom anonyma konton som bara heter Momo och med en profilbild som föreställer en läskig figur, en japansk folkloristisk figur som heter Ubume, byggd ut av ett japanskt specialeffektsföretag men som sen har bara utnyttjats till det här syftet. Att de här kontona skickar liksom olika läskiga meddelanden, allt från bara bu till nu ska du begå självmord. Och att barn får detta och omedelbart då lyder order och antingen blir rädda eller begår självmord. Och det finns inga bekräftade fall whatsoever av antingen självskadebeteende eller absolut inte självmord kopplat till det här. Så att det här, jag betraktar det som rena raka skräcklekar, att det bara är någonting barn gör, som det är lite spännande. Ja, de blir lite rädda ibland och kan ha svårt att sova någon natt, men det är ju det på något sätt skräckunderhållning, skräcklekar leder till. Det är ju en nödvändig del av växandet, smärtsam men nödvändig. Som förälder så är det väldigt bra om när ens barn säger åh, jag är rädd för monstret under min säng. Jag tror att rätt reaktion är väl liksom, jag förstår att du är rädd, det är logiskt och normalt att vara rädd, men i ditt rum har du inget att vara rädd för, det här är en trygg plats för dig. Fel reaktion är att säga, ja jävlar vilket monster det är under din säng, helvete vilket, vi måste liksom, nu flyttar vi. Och det är någonstans det man säger när man säger, nu varnar jag för Momo Challenge, det är verkar väldigt farligt. Alltså du vet, man säger, ja monstret är riktigt. Och det, jag tror kanske att det där handlar också om att vi inte har, väldigt få av oss har den där kompetensen, kunskapen som krävs för att säga nej, det där är inte tekniskt möjligt. Om vi får ett meddelande där det står att klicka inte på den här länken som ni nu får, för det, då blir ni hackade på följande sätt. Då, jag menar, jag har inte den tekniska kompetensen som krävs för att säga nej, det där är inte möjligt. Hotet som beskrivs går inte att genomföra. Och då blir ju impulsen att säga, ja okej, bra, då klickar jag inte på någon länk liksom. Så att vi är ju alla utlämnade lite till det här som vi inte riktigt har koll på. Och då blir det allra lättast att dra öronen åt oss och försöka bara blunda för det. Liksom. Men vi blir ju på ett sätt mer godtrogna då.
Men det är svårt, för att just när man inte förstår, som du säger, när man inte själv riktigt känner att man har kontroll över läget. Alltså, vad kan man om nätet och alla de här spelen som pågår och alla grejer? Liksom, det är inte så himla lätt.
Nej, det är inte det.
Men vi har ju haft ett tidigare avsnitt där vi pratade just om konspirationsteorier och fake news. Och det liknar ju lite, eller liksom det ligger ganska nära det här kan man ju säga.
Konspirationsteori skulle jag säga är i hög grad en del av det där liksom folkloristiska berättandet som jag var inne på förut. Jag tror att det finns en... Vi är ofta oroliga för att nu får konspirationsteorier fäste och nu liksom delas det här på sociala medier och det är en konspirationsteori. Och jag tror att det finns absolut fall där människor tror på dem i den meningen att de låter dem påverka hur de beter sig i sin vardag. Men jag tror att merparten av den där konsumtionen är lustfylld, liksom lite frossande, lite sådär, alltså, lite spökhistoriekonsumtionsmässig i den meningen att man säger, kan det vara så här i världen liksom?
2016 arresteras 21-åriga Filip Budejkin i Ryssland. Han är tidigare psykologistudent och menar att han uppfann spelet Blue Whale Challenge. Han åtalas för att ha uppmanat 16 flickor att ta sina liv. Budejkin erkänner brotten och säger att han, citat, ville rensa samhället på de svaga och att offren var glada för att de fick dö. Han döms till 3 års fängelse för 2 fall av uppmanande till självmord. 2019 är hans straff avtjänat och han frisläpps. Men under tiden Budejkin avtjänat sitt straff har personer fortsatt att administrera spelet på internet. Och ytterligare gripanden görs av personer kopplade till Blue Whale. Ett stort antal självmord har under åren sammankopplats med Blue Whale Challenge. Inga av dem har kunnat bekräftas och fenomenet omsusas av rykten och falska historier. Men faktum kvarstår att unga människor kontaktas via sociala medier och bjuds in till att spela ett spel där målet är att ta sitt liv. Hur många som faktiskt går igenom de 50 utmaningarna vet vi inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det intressanta tycker jag är att om jag återgår till Momo Challenge, en ofta förekommande fråga där är vem är det som ligger bakom det här och vad vill de? Och vad man efterlyser där är ju någon typ av begriplig liksom övergreppsberättelse där det finns en skurk, någon solitär onding som sitter och vill illa och som är ute efter just ditt barn. Och så är det ju väldigt, väldigt sällan. Alltså i de allra flesta fallen så är ju den här typen av mytspridning eller berättelsespridning frukten av en grupps insats. Det är liksom ett rykte, är ett brev, ett anonymt brev som alla kan underteckna. Så att det är ju dels kreativitet, men själva spridningen sen, den har ju, då överlämnar man ju på något sätt innehållet från att handla om dess inneboende kvaliteter till att handla om omvärldens reaktioner på de kvaliteterna. Och där kan det ju vara så att man ibland kan tala för döva öron. Ibland kan man hitta på en historia som kan vara superbra och jättespännande, men som på något sätt bara handlar om fel grej. Det kan vara att det handlar om något som är ett tema som är helt uttjatat, eller ett tema som för tillfället känns helt verklighetsfrämmande. Och som plötsligt sen liksom aktualiseras och blir väldigt relevant, och då kan den få den där spridningen. Så att det här, det är liksom, det är ju en dans det där mellan två parter, och båda två är lika relevanta, för att en creepypasta som per definition är just det där. Det är en historia som får spridning från person till person. Precis som vandringssägner, en historia som får spridning från person till person. Det viktiga är att notera att själva historien är egentligen bara en projektionsyta för den här gruppens vidare spridning. Liksom. Så att man gör sig själv ett misstag, tror jag, om man tittar på en historia och säger, vad är det här i de här bokstäverna som ligger bakom historiens stora framgång? Och istället så tror jag att man bör vända sig till liksom konsumenterna och fråga sig, vilka är de här och varför ger de den här texten så stor spridning just nu?
Jag hade en till fråga kring, jag är på tal om det här med spridning och att vi, alltså att vi inte ser vår egen roll i det hela. Jag tänker att det är en sak när det är vuxna individer som man pratar om, men hur ska man resonera när det är barn liksom, som är mottagare av de här historierna?
Ja, men det var vi ju inne på lite där förut, och jag tycker att det viktigaste är att på något sätt tillerkänna dem rätten att bli rädda för första gången. Alltså att på riktigt befatta sig med det som de uppfattar som gränstänjande läskigt. För att skräck för barn tenderar att vara uppstädat. Alltså ibland, lite för ofta, är det synonymt med inte så läskig skräck. Utan att det just är så här, egentligen ligger tilltalet där hos föräldern. Tilltalet är att det här kan du köpa och med gott samvete sätta i händerna på ditt barn. Utan att för den saken skulle behöva följa upp själva liksom presenten genom att trösta och betrygga. Som barn, i alla fall jag själv, funkade ju som så att jag hela tiden letade efter det som låg ovanför min huvudhöjd. Att jag hela tiden tittade upp på en nivå till. Vad är precis lite mer än det jag själv kan klara av? Och det är ju som sagt den typen av konsumtion som jag också tror får den att växa. Alltså för varje gång man inser att jag kan hantera det här, desto mer steg är man mogen att ta. Eller sen inser man att man är mogen att ta. Så att jag tror ju att liksom man ska absolut inte rensa bort och städa bort för mycket. Men sen är det ju det viktiga, och det är ju som i all annan egentligen barn, all annan användning av media som barn håller på med, att det viktiga är ju att på något sätt vara beredd att kliva in och lägga den tiden som kommer krävas för att barnet ska känna att det har stöd i att förstå sin omvärld. Jag menar, nyhetssändningar för barn är ju väldigt ofta tänkta att liksom titta på det här och sen kan du prata om det med en närstående. Sen kan du liksom, din förälder sitter bredvid och kan förklara, kontextualisera vad det är vi ser. Och sen kommer det ändå finnas kvar beroende på vilken ålder man är i, liksom ett minne av den där läskiga bilden eller insikten om konceptet dödlighet, alltså hur lika barn är i andra länder som far illa än själv. Och det där är ju det som är föräldraskapets liksom stora tidskrav på en, att sitta och vara med i det. Att faktiskt också liksom, så gott man kan, försöka jämna ut alla de där ojämnheterna i verkligheten. Så att Jag tycker ändå att det är bemyndigande att låta barn få konsumera skräck.
Jag tror också att det är väldigt individuellt, och det är väl det man måste också förstå. Vissa barn kan ju konsumera, jag vet ju också att jag själv talar egen, att man gillar ju det där, man vill bli skrämd. Och vissa är ju otroligt rädda, vill inte alls se en läskig bild, liksom inte ens gå förbi nyheterna. Så det är också utmaningen i att försöka förstå, vad är det för barn man har liksom, och vilken nivå är det?
Hej, Elin.
Jag kommer inte att fortsätta. Jag tar bort mina konton idag.
Det finns ingenstans jag inte kommer att hitta dig.
Jag kommer inte att svara.
Du skickade aldrig bilden på ditt ben.
Det blöder för mycket. måste ha det omlindat.
Kan du visa?
Nej.
Ska vi fortsätta?
Nej.
Är du säker?
Jag tar bort allt nu. Hej då.
Det som jag tycker är så väldigt intressant med just det här ämnet, det är ju den ibland hårfina gränsdragningen mellan fantasi och verklighet. Och de potentiella riskerna som kan komma med att den, liksom, vad ska man säga, att den gränsdragningen kan suddas ut för bland annat unga personer genom till exempel sociala medier och olika liksom, spel eller uppmaningar och så vidare. Och ett fenomen som då tangerar precis det och som vi pratar lite med Jack om, det är ju de här nätbaserade spelen då, eller uppmaningarna som ibland blir virala eller sägs bli virala. Och de kan ju innehålla rätt så obehagliga inslag. Till exempel så nämndes ju Momo Challenge och så har vi ju förstås The Blue Whale Challenge. Det som är väldigt speciellt med just The Blue Whale Challenge och som är lite innovativt får man väl ändå säga, det är just att det beskrivs att det fungerar lite som ett virus. Så att det är inte personerna i fråga som söker upp spelet, utan det är spelet som söker upp dig då. I olika chattforum och sådär. Och det som är särskilt obehagligt med det, det är ju att det också extraherar, alltså precis som ett virus då, extraherar information från den personen. Så att om du liksom klickar på länken eller vad det är, så kan det fånga upp liksom dina kontakter och det som finns på din telefon eller dator. Och det kan ju bli ett potentiellt medel för utpressning, tänker jag, och få personen att följa uppmaningar. Och vi vet ju att unga kan vara ganska benägna och följsamma och liksom följa uppmaningar trots att de inte känner personen i fråga eller vill liksom, skicka bilder eller vad det nu kan vara. Så att det är ju potentiellt förödande då. Men det som är väldigt spännande, jag är ju verkligen djupdykt in i, precis som du Katarina, är djupdykt in i massa olika artiklar, såväl vetenskapliga som andra artiklar. Och det man kan säga lite kort är ju att det är ju omhuldat av väldigt massa mystik, minst sagt. Det finns ju då ett flertal forskningsartiklar om The Blue Whale Challenge, som bland annat beskriver hur man kan upptäcka varningssignaler hos barn och unga. Och det finns även en tidningsartikel i en rysk tidning som då ska ha uppgett att så många som 130 självmord bland unga personer i Ryssland mellan november 2015 och april 2016 ska vara direkt kopplade till The Blue Whale Challenge. 130 under så pass kort tid, det är ju fruktansvärt. Men när man har grävt vidare i det här då i ett försök liksom att se, ja, men vad är det för omfattning och hur många fall av självmord är faktiskt bekräftade. Alltså bekräftade på så sätt att de har en direkt koppling till den här uppmaningen då, eller det här spelet. Och då har man faktiskt inte kunnat påvisa ett enda fall. Man har inte kunnat bevisa ett fall som har direkt anknytning till spelet. Men jag har förstått det som att det är bekräftat att spelet som sådant existerar och finns. Och det finns till och med ett kliniskt fall där en pojke som hade depression och som hade liksom börjat ta del av det här spelet, men som kom till typ sjätte steget eller någonting innan det avbröts efter att han kom i kontakt med en läkare eller en psykiater. Så att spelet finns verkar ju ändå vara bevisat. Men att liksom själva omfattningen och konsekvenserna har präglats av extremt mycket ryktesspridning och spekulation och lite vandringssägen bara där kring liksom hur man har pratat om det här fenomenet. Och trots det, och det är ju väldigt spännande på ett sätt, att trots det så har till och med forskarvärlden skrivit ett antal forskningsartiklar om det här fenomenet och flertalet med utgångspunkt i att det faktiskt är ett omfattande problem. Så att det verkar ju då som att vidden av det här spelet har hypats väldigt mycket och överdrivits av bland annat media och vuxenvärlden. Och ironin i det hela är att det i själva verket har fått ännu mer spridning just när vuxna och föräldrar har varnat för det här fenomenet.
Jag tänker det blir lite som, om du minns när vi träffade Mikael Dahlén, han pratade om de här varningstexterna på skivorna. Ja. Att det stod så här, det här får du inte, liksom, här innehåller ovårdat språk eller här kan man farliga uppmaningar. Att det blev liksom en trigger för att man skulle vilja titta på det.
Precis.
Så det ligger ju verkligen någonting i det.
Det liksom håsade upp försäljningen för CD-skivor och allt vad det var. Ja men precis, och det sätter ju fingret på något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant men också destruktivt och väldigt svårt. För det är nämligen så att det är en rysk folklorforskare vid namn Alexandra Arkhipova som beskriver att hennes forskning visar att det var först när den här ryska tidningsartikeln som publicerades, det var först då som det här spelet egentligen fick fart och blev riktigt. Och då var det liksom unga personer som stod bakom den här spridningen. Men det var ju liksom tack vare uppmärksamheten i den här artikeln som det egentligen verkligen... Det var där det liksom föddes på riktigt, så att säga. Så att med andra ord då så kan det göra ibland mer skada än nytta att varna för de här diverse uppmaningarna och fenomenen. För man riskerar att vara med och skapa trenden genom att tro på rykten och varna för dem. Och samtidigt så förstår jag verkligen att man som vuxen och inte minst förälder blir orolig och vill varna för att det... För att de här fenomenen sprids och så vidare. Så att som förälder så förstår jag att det är en väldigt svår utmaning att inte liksom dras in i det här. Och att det, liksom, det blir ju snabbt viralt den här typen. Jag tänker ett exempel som är ganska nyligen, det är ju att polisen ganska nyligen spred varningar om tafsardagen. Det var alltså...
Precis, inte bara polisen, skolor och så. Stockholms stad gick ut och det var väldigt mycket.
Jag tror att det började med att det var rektor som informerade polisen eller hur det var. Men just, det var ju alltså ett rykte om en uppmaning som skulle ha spridits på TikTok där killar skulle tafsa på tjejerna i skolan och sen filma de här övergreppen. Och det ledde ju förstås till att föräldrar och vuxna blev förskräckta och oroliga. Problemet var ju att det här kunde ju inte bekräftas. Källan till den här uppmaningen kunde ju inte hittas. Och med anledning av det så har ju bland annat Jack Werner kritiserat hanteringen av det här då.
Ja, för det intressanta där blir ju att jag vet själv hur jag kunde som förälder i skolmiljö och så där, hur folk ändå kunde vara så här, ja, men det är väl lika bra att vi, det kan ju inte skada att varna. Och så blev det lite så här, fast vänta nu, om vi inte hade fått den här varningen och det inte fanns någon uppmaning, då hade det inte funnits någon tafsardag alls. Mm. Och vad gör den här uppmaningen med att folk tror att det är så, att det finns det? Och plötsligt kan ju folk kanske till och med få egna idéer om att det borde finnas, eller ja, missförstå mig rätt, men alltså att det på något sätt, då blir det verkligt. Och någonting som då faktiskt, om inte det hade spridits så hade jag hade aldrig hört talas om det. Och mina barn hade ju inte heller hört talas om det, om det faktiskt inte ens fanns på TikTok. Och då är det ju väldigt fascinerande hur den här välviljan att tänka att ja, men det är väl lika bra, faktiskt får motsatt effekt. Du kanske till och med skapar problem som inte fanns innan. Mm. Och då blir det ju verkligen, då kan man ju inte bara säga att ja, men det är väl lika bra att, nej, det är inte lika bra att,
det är ju inte alltid det.
Skapar vi något liksom.
Ja, men jag tror att det ofta finns en sån känsla, så länge man gör någonting så gör man någonting. Men ibland är det bättre att inte göra någonting faktiskt.
Nej, men verkligen.
Ja. Men jag tänker att nu har vi problematiserat lite kring det här The Blue Whale Challenge och att det är liksom omhuldat av väldigt mycket mystik och det är liksom inga bekräftade fall av självmord. Men trots allt det här så är ju en väldigt... Alltså en extremt obehaglig aspekt av själva spelet, det är ju att den påstås då söka upp särskilt sårbara individer. Baserat då på deras sökhistorik så är det en person som liksom baserat på sökhistoriken tenderar eller tycks vara ganska liksom depressivt lagd, så söker spelet upp de individerna. Och precis som med mycket annat så majoriteten av liksom barn och unga och vuxna för den delen har ju kanske förmåga att hantera olika, vad ska man säga, uppmaningar eller liksom destruktiva forum på nätet. Men det finns ju alltid en särskilt sårbar klick som faktiskt inte har den förmågan.
Nej, precis. Och då tänker jag också att det blir en svår balansgång där. Hur ska man tänka kring det? För det finns som sagt individer som är mer påverkbara än andra och som har svårt att skilja kanske fantasi från verklighet, som vi har ju också berättat lite om, de här väldigt allvarliga konsekvenserna av Slenderman till exempel. Så att det blir ju liksom en balansgång där, att de flesta kan hantera, men det finns alltid några som inte kan. Men frågan är ju lite då, är det speciellt just för det här och nätet och de här spelen eller spökhistorierna, så, eller är det här liksom vår tids, om man tänker tidigare då, rollspelen eller hårdrocken eller så. Det är väl lite så att det finns alltid någonting sånt där som är oroligt och som man tenderar att vara väldigt rädd för och rädd att ska påverka folk då. Men jag tänker att det blir ju, men det är väldigt otäckt det där med att söka upp de där sårbara individerna. Och faktum är att det har ju förekommit, alltså det här med att uppmana folk till att begå självmord, det är ju sånt, det finns ju sådana fall beskrivna. Det finns ju det här självmordet på Flashbacks där det hejades på liksom livesändning så. Och det finns också ett svenskt fall där det var en kvinna som mådde väldigt dåligt och som uppmanades av en vän att faktiskt ta sitt liv. Och det ledde ju till, hon tog inte sitt liv då, men det, hon har ju via Suicide Zero då också faktiskt, har ju det fallet påverkat att driva igenom en lagändring som alltså trädde i kraft nu bara för jättekort tid sedan. 1 maj 2021 så trädde den här nya lagen i kraft. Och det är att det är straffbart att uppmana till självmord. Så det är så att man har fört in två nya brott. Uppmaning till självmord som kan leda till fängelse i högst 2 år. Och oaktsam uppmaning till självmord som kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader. Så man har ändå uppmärksammat det här liksom problemet och försöker göra någonting åt det.
På tal om just kriminalisering av den här typen av uppmaningar, så tänker jag tillbaka på den här psykologstudenten då som ska ha lagförts i Ryssland, alltså det vill säga upphovsmannen till The Blue Whale Challenge. Det jag är lite nyfiken på, som är också lite svårt att få tag på, det är ju liksom hur domen ser, vad det står i den här domen då, alltså vilka grunder han blev lagförd för. Alltså jag tänker just på att det är så otroligt mycket ryktespridningar kring det här fenomenet och framförallt dess omfattning. Och det är ju det vore intressant att veta om det också sipprade in i själva domen och rättegångsförhandling, för att han har ju själv bidragit till att håsa upp det här med förhoppning om att hans musikkarriär skulle ta fart liksom, för annars är det ganska svårt att förstå varför man själv skulle bidra till det när det liksom får rättsliga påföljder för en själv. Men det vore lite intressant att veta.
Jo, men precis, lite sådär hur de här 130 fallen då som det talas om, var det någonting man tog hänsyn till och hur hanterade man den källan, eller vad var det exakt han dömdes för, eller hur blev det liksom, vad var det som styrkte upp det och hur löd det egentligen?
Ja, det är en svår balansgång att göra det här avsnittet. För å ena sidan så, för jag menar, på ett sätt kanske vi är med och bidrar till att sprida den här historien om The Blue Whale Challenge genom att berätta om den. Men vi gör ju också ett försök att faktiskt slå hål på den här processen som kan leda till att vi som vuxenvärlden kan liksom skåsa upp någonting väldigt stort och på så sätt bidra till själva problemet från första början.
Men vi försöker ju att sprida ljus över det, tänker jag, och att på något sätt att man ska bli lite mer upplyst av och lite mer källkritisk också, tänker jag. Och det där med källkritik, det är viktigt, det är jätteviktigt idag, tror jag, när det finns otroligt mycket information på nätet och vad ska man lita på och inte, och vad kommer ifrån och inte. Och jag tror att den allra viktigaste uppgiften som föräldrar och skola har är väl just det, att lära barn tidigt att vara källkritiska. Man behöver inte vara men att man måste vara det. Och lite sådär med, jag tänker också på de här lite utsatta individerna som kanske då har lättare att bli påverkade eller så på nätet, att man kanske inte kan sitta och övervaka sitt barn eller ungdom hela tiden, men man kanske kan lära dem liksom lite grundgrejer, att man liksom inte accepterar vänförfrågningar för folk man inte vet vilka de är, att man inte klickar på länkar som man inte känner sig säker på. Och det gäller ju vuxna också, jag vet inte hur många kändisar som får sina konton kapade för att de råkade trycka på en länk och så. Vi måste ju skärpa oss. Vi måste ju visa att man ska inte göra det. Det är onödig risk att ta.
Och jag tänker framförallt, alltså som vuxen och eventuellt förälder, att bjuda in till diskussioner kring liksom nätet och saker som händer på nätet, att man inte, det första man säger är att liksom skamma ens barn för att de har skickat någon bild eller för att de har klickat på en länk eller så. Alltså det bjuder ju inte in till att man liksom vågar öppna upp sig om saker som har hänt, så att man verkligen är mottaglig och lyhörd och lite ödmjuk inför liksom att navigera på nätet idag. Det är inte superlätt liksom.
Nej, precis, och det där tror jag precis, det är ju jättebra. Det får ju bli ett samspel tror jag mellan barn och föräldrar eller ungdomar och föräldrar, för att man som förälder kanske inte är den som har alla svaren. Man kan ha levnadserfarenhet, men man har inte datakunskapen som kanske ens barn eller ungdomar har. Och då tänker jag att det kan vara ett bra tillfälle att liksom tillsammans också utforska saker där och att diskutera saker och verkligen bjuda in till, som du säger, att våga lyssna och vara lite nyfiken. Vad är det för chattrum de ägnar sig åt? Vad händer där? Och, så man har lite, man behöver ha lite koll. Även om man inte fattar så mycket av nätet, även om man inte förstår allting, så behöver man ha någon form av nyfikenhet och lyssnande mot sina barn och ungdomar, tror jag.
Mm. Och på tal om källkritik, innan du delar någonting, och det gäller egentligen inte bara skräckhistorier, det här fenomenet, utan generellt så är det ju ganska mycket, också nu under politiska, när det är politiska debatter av olika slag, så har man ett budskap men ett annat underliggande budskap. Då är det jättebra att bara kolla vem är avsändaren och vart är själva, i det här fallet med de här spelen, liksom, vad är primärkällan? Har jag någonting att gå på innan jag sprider information om att det är någonting som försiggår som sprids?
Hej alla vänner! Jag har varit borta från Facebook ganska länge, men kände att det var dags att komma tillbaka. Har en ny profil här med nytt namn om ni undrar vem det är. Har nytt nummer också, som jag kan skicka i privat meddelande. Kanske har glömt att skicka vänförfrågan till någon, men det lär visa sig. En rolig sak. Upptäckte att hälften av alla mina vänner på min gamla profil var personer som jag aldrig träffat eller ens visste vilka de var. Sjukt va? Nu kan vi i alla fall hålla kontakten här, vi som känner varandra. Man vill inte missa några inbjudningar eller födelsedagar. Nu ska jag ut i solen. Hej så länge!
Hej, Elin.
Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Stina Nordberg, Maja Båt Eskelinen och Jack Werner.
Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. A friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.